En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell a person.
Sillypodden, det är torsdag vi har, vad är det, en och en halv vecka kvar utav transferfönstret innan
typ,
vi knyter ihop. Ja, det är för det är måndag den 3 februari som det är deadline day. Typ en och en halv vecka bort. Vi har Kevin Bader med på distans. Välkommen hit.
Servus, danke schön.
Vilket innebär att vi ska ha lite extra tysk fokus. Det är alltid bra. Det är liksom en sån här lite blind fläck för mig i alla fall. Man håller koll på liksom några storlag och man följer vissa spelare och sådär. Men de generella liksom formen och trenderna i Bundesliga är inte alltid man har full koll på. Så det ska vi ha. Omar Marmour ska vi prata om bland annat och kanske Nuri Sahin.
Vi sollen auch die ganze Episode in Deutsch sprechen så.
Genau so.
Var det där japanska?
Ja, exakt, det var det.
Det gick inte så bra för de tyska lagen, Kevin.
Nej, i Champions League.
Jag bara konstaterade det. Det gick inte så bra. Och vi ska komma till Dortmund och Nuri Sahin. Men det känns väl som att vi måste börja i Portugal. Och matchen mellan Benfica och Barcelona. Det var ju, alltså, jag vet inte om det var den bästa matchen som någonsin har spelats, men den hade ju fan i mig allt. Och det där, alltså målet som vallades in via Rafinhas huvud, det är ju, ja men det är 10 av 10 i komedipoäng.
Alltså, det hade ju allt som sagt. Tyckte det var några saker om man ska ta upp det som ändå slog mig i den här matchen. Nummer ett, att Szczesny spelade sin första Champions League-match här för Barcelona. Han har ju imponerat så pass att han ändå får spela Champions League. Nu Flick har ju valt att köra Iñaki Peña, då fortsatt i ligan och Szczesny i Champions League.
Har inte det lite med att göra att Peña också typ kom för sent till
det började
träningar
där
och sådär?
Det började där i Supercupen att han kom för sent till en träning och Flick, tysk som han är, är ju punktlig också. Så att då petar han Peña helt enkelt. Sen är det roliga med Szczesny att han är väldigt bra på att maskera misstag som att det här var menat. Och det gjorde han ju väldigt mycket. Han har ju väldigt bra aura. Han har ju liksom en pondus och en form av kaxigt självförtroende som gör att man tänker så här: oj, vad gör han nu? Nej, men jag hade koll. Lite sen. Där blottades ju den här matchen. För han gör ju några riktiga så kallade howlers.
Verkligen.
Och när de har en skicklig forward som Pavlidis på topp i Benfica. Konstigt att det inte pratas mer om honom för övrigt, kan jag tycka. Nu är det för första halvåret i Benfica, men
framförallt eftersom han gjorde 2 mål mot England i en landskamp här för inte så länge sedan. Det brukar ju räcka långt. Fråga Glenn Hussein.
Ja, men det borde ha lite mer snack kring Vangelos Pavlidis, kan jag känna. I alla fall, han gör hattrick. Barcelona, de har ju så mycket offensiv kvalitet så de lyckas ju med remontada ändå här, och sen var det lite underliga domslut hit och dit och allt vad det var, men och bråk i spelartunneln efter matchen också.
Såklart, jag menar, den här matchen hade ju det skrivet all over it. Jag menar, det var ju så mycket galenskap som hände, men framförallt kanske att Rafinha satte någon slags ytterligare avtryck på den här säsongen som ju är, ja, men en av Europas allra bästa, får vi kalla honom, som anfallsspelare. Barcelona är definitivt ett mycket bättre lag än vad jag förväntade mig den här säsongen. Och Rafinha var ju en spelare som i alla fall, ja, ni som trodde att det var han som skulle leda det här laget offensivt på fullt allvar den här säsongen, ni får väl ta med er det nu då, för jag var inte en av dem. Det kändes som att det var en spelare som Barcelona gärna hade avyttrat i somras, som rätt bud hade kommit in. Men han har ju varit deras kanske bästa spelare offensivt den här säsongen. Eller, ja. Lamine Yamal ska väl nämnas i sammanhanget också. Men...
han var inte jättebra i den här matchen.
Nej, det var
han
inte.
Men det, ja, jag håller helt med. Så Rafinha har ju varit fenomenal. Och Flick har ju hyllat honom gång på gång. Och det är ju mycket tack vare Flick att Rafinha har fått det här lyftet som han har fått. Och revanschen som jag tycker man får kalla. Han var inte dålig den första säsongen i Barcelona. Men han var inte så här bra som han är just nu. Där det, om man fortsätter på det här viset så är han en Ballon d'Or-kandidat. Alltså det är den nivån han har hållit, tycker jag.
Ja, han har varit en av La Ligas bästa spelare. Så är det ju den här säsongen. Hur som helst, det var seger för Barcelona som då tar grepp om den där andra platsen i Champions League-tabellen. Jag är inte vant med det här.
De har säkrat... att gå vidare till direkt, alltså till åttondelsfinal.
Det har de ju gjort, och det, jag tror att det räcker med kryss i sista matchen för att ta andra platsen, va?
Ja, sen är frågan dock, för att det finns ju en viss sidning.
Ja, jag vet. Ja, det...
jag har noterat att utifrån att andra klubbar har klantat till det så kan det ju landa i att Liverpool, om de vinner,
ja,
får typ Real Madrid eller Bayern München i åttondelsfinal. Så att vi får se hur det här kommer att utkristallisera sig här framöver.
Ja. Men det är också lite, det gör ju också, för jag tror inte att något av de här lagen vill ha Liverpool och Barcelona i sin åttondel. Så att de vill nog se till att vinna sina sista matcher, tänker jag, för Real Madrid och Bayern München och Juventus del. För att man vill gärna ha så bra lottning som möjligt. Det som väl står fast i alla fall, det är att ettan och tvåan kan inte möta varandra förrän i finalen.
Just det.
För det blir ju ändå, det är liksom en kombination av lottning och sidning som är jävligt knepig att reda ut. Men ja, hur som helst.
Vi fick ett smakprov i Conference League-lottningen där ingen förstod någonting. Och då ska Djurgården inte låtas in mot någon nu? Ja, de var inte med i den här lottningen överhuvudtaget.
Nej, precis. Man ärver en sidningsplats från den man vinner över i det här kvalet, va?
Vi tar det då.
Vi tar det.
Vi tar det då.
Galen match hade vi också igår. Faktiskt på Parc des Princes, Oil Firm. Där Manchester City och PSG behövde vinna. Det var ju liksom, det är två lag med kniven mot strupen, men det är ett av de här lagen som helt enkelt inte har det just nu. Det kändes som, visst, Manchester City slog Ipswich med 6-0 i helgen. Om man tänker att, nu är de tillbaks kanske, eller... Men så känner man också att, nej... 6-0 mot Ipswich, det är inte mycket, det är inte mycket att hänga hatten på ändå. Och här ser vi ju, de får 2-0 lite till skänks nästan, eller det kommer ju lite ur ingenting de här två målen. Om man tänker att härifrån, nu fick de ju liksom det här flytet och bollen studsade rätt för en gångs skull. Men de har inte orken att stå emot, de har inte försvarsspelet, de har inte benen. Barcola var ju fantastisk i den matchen, och vändningen som PSG gör är ju 100% rättvis. De var det bättre laget. Två mål seger kändes liksom super, det kändes helt rättvist så som matchen var.
Verkligen så. Nej, alltså det som slog mig var ju det som säger mycket om Citys kollaps. Så här, PSG kunde gjort fler den här matchen. Då, när de väl sätter igång och sätter full fart.
Dembélé har ju trycker ju en vrist i ribban så att det fortfarande darrar.
Matheus Nunes vet jag inte vad han sysslade med. Nej, men
han har ju varit bedrövlig den här säsongen.
Ja, alltså, men sen är ju också det som är slående, det är ju när han bytt ut mot John Stones. Han har ändå på något sätt haft ansvaret för högerkanten. Jag har aldrig sett en människa så ren i ett straffområde som är vit retomål. Det är tomt. Det är inte en människa i samma tidszon som den nicken. Och det är precis efter bytet. Då har de bara glömt att ersätta killen som hade högerkanten när de bytte in John Stone. Det var tomt. Det var ingen där. Det är fascinerande att ett Pep Guardiola-lett lag kan ha hamnat i den sitsen där en sån situation ens får uppstå i ett eget straffområde. Makalöst dåligt markeringsspel och försvarsspel. Men det tar inget ifrån PSG, även om jag tyckte att det var två lag som inte direkt såg ut som titelkandidater i den här turneringen, om vi säger så. Nej, i den här matchen.
Nej, men det är lite det jag menar också, att det är ju, alltså absolut, PSG gör ju en bra match. Det är ju vackra mål och det är De har liksom fart och fläkt i sitt anfallsspel, men det är ju inte ett lag som ett normalt Manchester City kollapsar mot, inte kan försvara sig mot, bara tappar bollen, står med liksom, hänger på repen i liksom sista halvtimmen och bara ser målarna eller målen som svischar förbi huvudet på en. Det är ju någonting, storyn här på något sätt är, blir ju Manchester City, för att så här har vi inte sett dem tidigare. Och det har vi sagt många gånger under den här vintern, men just ifrån det utgångsläget, det är alltså första gången på 115 matcher då Manchester City har ledat med 2-0 i en match som man har förlorat. Man har alltså haft 2-0-ledningar 115 gånger sedan man tappade en 2-0-ledning senast. Det är en statistik.
Var det seriös statistik? Jag trodde det bara att de har slängt in 115 för att, ja, ni vet.
Jaha.
Har psyk lurat av ett parodikonto?
Nej, har jag det?
Nej, det är
jag
riktigt nördfakta man gillar. Sånt går jag igång på.
För jag såg Opta någonting flyga förbi i flödet också gällande det här och tänkte, men det här kan inte stämma.
Jag reflekterade inte ens över siffran 115, men det kändes ju inte osannolikt. Så jag menar, Manchester City, att de leder med 2-0, det händer ju var och varannan vecka. Att det har liksom pågått i flera år att de inte har tappat en 2-0-ledning. De gör ju inte det.
Men de tappade ju 3-0 väl? Relativt nyligen i Champions League mot vad det var, Feyenoord.
Det var oavgjort där ju, eller?
Ja. Att tappa till förlust.
Tappa till förlust.
Ja, kanske då.
Det kändes inte orimligt när jag såg det där, med tanke på dominansen som matchen. Skitsamma. Det här är ingenting som Manchester City gör. Det är det jag menar, alltså när de har 2-0 upp och det är en halvtimme kvar att spela, så det här är ett lag som ska kunna hantera det med all den rutinen som finns på planen. Och, menar, de har ju ändå fått tillbaka rätt mycket av sina spelare. Det är klart, Rodri fattas, absolut, men det är en spelare. De Bruyne är där, men han är ju som ett skal av den spelaren han var för ett par säsonger sedan. Gundogan kommer in, han är också ett skal av spelaren han var för ett par säsonger sedan.
Alltså De Bruyne kör ju redan arabiska på Duolingo. Alltså det han är ju redan helt utcheckad.
Ja, men det var också så här, han slår bort enkla passningar. Man är så här, det är en grej som inte borde lämna muskelminnet på något sätt. Så när den han försökte, det var en liten lobbpassning fram mot John Stones, tror jag. Han slog den liksom 5 meter fel. Alltså det var så här, vem var det som slog den? Det var Kevin De Bruyne. Alltså kanske 2010-talets bästa passningsspelare. Det är fascinerande. Vi nämnde de tyska lagen, Kevin. Mm. Och vi kan väl börja med Dortmund, som behövde vinna. Gjorde inte det.
Nej, de har inlett året 2025 med 4 raka tävlingsförluster, något man inte har gjort sedan 2000. Så de har verkligen startat på fel fot på alla sätt och vis. Och precis som ni var inne på tidigare, det ledde ju fram till att Nuri Sahin fick packa ihop och tacka för sig efter ett par månader som huvudtränare för Dortmund. Extremt bittert och tungt för Sahin, men ännu bittrare för Dortmund med tanke på vilken status klubben har just nu.
Tycker du det är rätt beslut att sparka Sahin så snabbt?
Om man säger så här, ja till att sparka Sahin nu. Men då måste fler huvuden rulla upp i ledningen också. Alltså det är inte bara Sainz huvud som får rulla nu. För att problemet i Dortmund just nu är att de är som ett fembenat monster som går runt just nu. Man har 5 personer som bestämmer och alla drar inte i samma riktning. Man har Sebastian Kiel, sportchefen, som inte gillar då sportdirektören eller truppplaneraren, om man vill kalla det så, Sven Mislintat, de går inte ihop. Sen har man Lars Ricken som försöker fylla i de här bossskorna efter Watzke. Watzke lurar i vassen, som Uli Hoeneß gör i Bayern München. Och sen har man seniorkonsulten Mattias Sammer som också tycker till. Så det är verkligen en sån här riktig ett kök med 5 kockar som slänger in olika ingredienser, och det blir det här Dortmund just nu.
Varför är det bara, eller det finns ju andra, men det känns som att det är andra vad ska man säga, klubbar i andra delar av Europa, så är det ju oftast inte samma situation som det typ alltid blir i Tyskland när du har fyra gamla tyska landslagsikoner som på något sätt alla har fått någon form av ministerposter inne i liksom i ledningen i klubbarna. Jag tänker på Bayern München konstant, när du har alltid olika starka röster som drar åt olika håll, och de drar ju aldrig åt samma håll.
Nej.
Sen alltså, att Missl inte hade med i den mixen, det är ju ingen som förvånas över att han kanske inte kommer helt överens med resten, men ja, det är underligt.
Ja, det är ju, det är den här fina balansgången. Man vill ju främja de som har kanske tjänat klubben, som till exempel Lars Ricken och Sebastian Kiel en gång i tiden, och gjort det väldigt bra. Samtidigt som man vill på något vis hitta en bra hierarki och maktbalans. Och där hade ju, om man tar upp Bayern München här igen då, med Rummenigge och Hoeneß. De stångade sig blodiga, men de lyckades hantera varandra och därmed ta Bayern München framåt. Men att ha den här balansen, det är jäkligt svårt, och det är lite där Dortmund är just nu. Jag är den åsikten att man borde, ja, kanske en eller två personer där borde kanske tänka över sin situation. Eller rättare sagt, Lars Ricken borde bara säga hej, jättebra att ni tycker, men det är jag som bestämmer. Och sen gör vi så här. För att just nu blir det inte bra alls. Och just där med Nuri Sahin, där kan man ju också falla tillbaka till att Dortmund har fastnat i något fack med att man vill ha sina så kallade själsfränder, om man vill gå så långt, på tränarbänken. Man hade Nuri Sahin som har ett förflutet i Dortmund som spelare. Man hade Edin Terzic som är through and through BVB-fan. De är jätteduktiga, de är i början på sina tränarkarriärer, men man kanske behöver någon nu som inte har en sån stark koppling med klubben i sig och som kan komma med egna tankar och tydliga ramar. För det är väl det som jag främst tycker, om man ser till vad Nuri Sahin har gjort under sin tid som huvudtränare, att han har varit alldeles för experimentell. Han, tycker jag, hade en trupp som ska utmana i toppen av Bundesliga och som ska göra det bra i Champions League. Man värvade in Anton, kapten från Stuttgart. Man värvade in Gurasi, kung nästintill förra säsongen. Kane var ju före honom, men gjorde det jäkligt bra i Stuttgart. Man värvade in Bayer som var Hoffenheims juvel och öste in mål. Och man värvade in landslagsspelaren Pascal Gross. Alla de spelarna kan jag tycka på förhand var suveräna, superbra. Men vad gör Sahin? Han experimenterar. Plötsligt ska Sabitzer spela höger där han egentligen inte vill spela, som han öppet också sa. Gross fick inte riktigt vara i mitten, och sen just det, Emre Can som är kapten men egentligen inte ens kan bära den binden för att han inte ens räcker till att starta i det här laget. Alltså det är väldigt mycket konstiga val ledde till att det här rygglösa Dortmund till slut verkligen föll ihop.
Ja, och jag lyssnade faktiskt på en podcast som pratade om det här, att klubben på riktigt hade en tankar på att, jo men Jürgen Klopp kan nog komma tillbaka någon gång under säsongen och ta en position, kanske inte som tränare men som en sportchef, som någon slags ledarfigur. Han ska komma tillbaka och rädda det här, för han brinner ändå för klubben, och plötsligt dyker han upp hos värsta konkurrenten.
Kika Liefering på vardaglig basis istället.
Precis, i RB-koncernen. Och att det här liksom chockade Dortmund lite grann, alltså hela hierarkin i Dortmund. Och att det här liksom, man hade liksom ganska stora förhoppningar på att han på något sätt skulle återvända till hierarkin i Dortmund. Vad tänker du om de teorierna?
Jag tror definitivt att Dortmund och speciellt fansen hoppades på en comeback till klubben. Kanske inte ännu. Det har ju varit fram och tillbaka där med landslaget, men i och med att Nagelsmann förlängde sitt kontrakt där så blev det ju väldigt intressant att se vad händer med Klopp nu. Och då öppnade ju sig den där dörren med Dortmund och så. Och jag personligen tror ju att speciellt fansen hoppades på det, för att man behöver någon med en tydlig ram och tydliga strukturer. För att nu har det gått 10 år sedan Klopp lämnade 2015. Hans sista säsong var ju som det som minns inte så framgångsrik. De låg i sist under vintern, men som lyckades de ändå ta en Europaplats till slut. Men han lämnade ju ändå efter en otroligt framgångsrik era, och därefter har ju Dortmund på något vis försökt hitta en ersättare rakt av. Och det går ju inte riktigt med Jürgen på det sättet. Och det är nog det som de hade kanske behövt nu. En Klopp som ger dem en klapp på axeln och säger, vet ni vad, gör kanske det här och det här. Så det är ett väldigt förvirrat Dortmund just nu som försöker hitta sig själva. Och det måste de göra fort, för att det går ju fort. Vi vet andra tyska klubbar, storklubbar, som har hamnat i trassliga situationer och åkt ner, om man ska vara riktigt krass.
Ten Hag, kan det vara lösningen? Det har kommit uppgifter om både att han ska vara nästan på G, och uppgifter om att han själv ser en kanske att ta det till sommaren snarare än att komma in nu. Vad tror du?
Alltså Ten Hag är ju, först var han ju definitivt det hetaste alternativet med tanke på att han har en stark koppling till Mattias Sammer. För det var Mattias Sammer som tog in Erik Ten Hag till Bayern München när Sammer var och jobbade för Bayern München. Då tog han in Erik Ten Hag som huvudtränare för andra laget. Och det var ju också perioden då Pep Guardiola var i Bayern München och så. Där är jag lite osäker. Jag har hört från tyska källor att det finns en ekonomisk plan som kanske är lite svårare att ta i hamn med Manchester där. För att han är ju fortfarande i kontrakt med Manchester United. Det har ju samtidigt pratats om Niko Kovac. Och där blev jag väldigt, jag bleknade till nästan och tänkte, åh herregud,
det är inte så pikt kanske.
Nej, vad vill ni? Jag kan ju förstå tanken att han kan ligan, han har gjort lite framgång med Eintracht Frankfurt en gång i tiden. Men jag tycker att det är helt fel val, och han har ju själv gått ut och faktiskt dementerat det, att han har inte haft kontakt med Dortmund alls, något som tysk menar först så att de hade haft. Så det är väldigt oklart just nu vilken väg de ska gå. Jag personligen hade ju slängt in Roger Schmidt, före detta Leverkusen-tränare. Han har också tränat Salzburg och nu senast Benfica. Där har vi någon som inte har en anknytning till klubben. Han är lite mer rutinerad och han vill spela en offensiv fotboll. Däremot har han gått ut och sagt att han inte vill ta över någon klubb under säsongen, först i sommaren. Och där tittar han ju också lite lätt på RB Leipzig, där Marco Rose har haft det tufft. Så Dortmund har hamnat lite i samma fack som Bayern München var för ett år sedan, när Bayern bokstavligen tickade av tränare efter tränare fram till
landade
sommaren,
på
till nazist vid Vincent Kompany. Så den här tränarjakten, det kan ta ett tag.
Ja, det kan det göra. Vi måste vidare också till ett annat tysk lag som förlorade med 2-1 i veckan, nämligen Bayer Leverkusen. Där det också pratas en hel del om huvudtränaren. Han lär inte få sparken här och nu, men frågan är vilka han tränar efter sommaren. Mycket talar ju för att det är Real Madrid.
Fast Ancelotti har ju sagt att han ska vara kvar i 4 år till. Han och Florentino ska sitta där, så lämnar de tillsammans sen efter nästa. Han har nu varit vald till en ny mandatperiod, Florentino Pérez, som ordförande i Real Madrid. Skräll. Så nej, men ja, men det blir väl Alonso förr eller senare.
Mm. Alltså jag börjar, alltså med snacket kring Ancelotti och Real och sen Xabi Alonso, jag var ju inne på Ancelotti kanske känner att det är dags helt enkelt sommaren 2025. Och dra vidare eller tacka för sig, och sen kommer ju Xabi Alonso in som en självklar ersättare. Men nu med tanke på de där uttalanden, jag vet inte hur allvarligt man ska ta på det, men det känns ju lite som att Ancelotti har blodat hand och kanske vill stanna en säsong till utöver denna. Och då plötsligt känner jag att då kommer förmodligen det blir ett sånt här paket, för att när vi ändå är i Sillypodden här, Florian Wirtz ser ut att skriva på ett nytt kontrakt med Bayer Leverkusen. Vilket betyder att hans kontrakt då går till 2028 istället för 2027. Och det är på grund av att han med största sannolikhet vill ha stabilitet inför nästa säsong, nämligen 25-26, inför VM 2026 med Tyskland. Och det är ju väldigt taktiskt och smart på alla sätt och vis, för det kanske är dumt att gå till en helt ny klubb, en av världens största klubbar. Nu pratar jag om Real Madrid här. Och ett nytt land och nytt språk, och kanske inte hitta sin form och tappa bort sig lite inför ett sånt viktigt mästerskap. Så jag faller mer och mer i det fakta att, vem vet, det här kanske betyder att Alonso spelar en säsong till som huvudtränare för Bayer Leverkusen, Och sen går han och Vets tillsammans till Madrid sommaren 2026.
Så här, det Ancelotti har sagt är att jag kommer aldrig lämna den här posten självmant. Jag tror att han kommer kräva att Florentino Perez säger åt honom, vi vill inte ha kvar dig. Okej, säger han, packar väskorna och drar. Och om inte det sker så kommer Ancelotti sitta kvar, för han tycker om att vara i Real Madrid. Och sannolikt är det hans sista jobb innan han går i pension, sätter sig i en stuga i Kanada och bara tar det lugnt. För att det är det han kommer göra efter Real Madrid. Jag har väldigt svårt att se honom ta. Han har ju sagt det massa gånger, jag kommer inte träna en annan klubb eller något annat lag än Real Madrid. Så hela den här Brasilien-spåret, det svalnar jag av helt och hållet. Fast han uppgavs vara klar och hela den biten. Så att jag är inte övertygad om att Ancelotti lämnar till sommaren. Då ska det vara att Real Madrid tappar resultatväg. Men med tanke på den naivitet som på något sätt finns i hela den strukturen som Real Madrid har, och liksom ibland övertro då på egna materialet och på deras metod, så kommer det krävas att det går riktigt, riktigt dåligt för att Ancelotti ska lämna. Så länge de vinner Champions League och ligan igen, vilket inte är otänkbart, då kommer han säkert sitta kvar ett år till. Så att det krävs att de tappar, och då menar jag mer än några enstaka klassikerförluster, utan att man tappar titlar och inte vinner titlar för att det ska bli ett tränarbyte direkt. Det tror jag. Sen får vi se vad Bayer Leverkusen ska hitta på resten av den här säsongen också, vad de kan åstadkomma. För det kommer säkert också påverka vad Alonso känner, vad Florian Wirtz känner och så vidare. Men här och nu så är det väl just ingen fara på taket.
Ja, men sen finns det ju också så här, det är inte osannolikt att Bayern München hörs av till Xabi Alonso också efter säsongen och säger, hörru du, det här är ett jobb som du känner igen. Finns ett bekant omklädningsrum att ta över. Det ser jag inte heller för osannolikt. Om det nu inte finns ett Real Madrid-jobb på horisonten. Vi tar oss lite mer in i spelarflyttsrykten då. Rashford har vi pratat mycket om när vi ändå är vid Dortmund.
Som det ju var.
Precis. Hade han passat in där? Blir det Dortmund? Blir han kvar? Vad händer? Han säger sig redo att stanna om det behövs. Han är redo för spel. Han tränar igen efter skada och sådär.
Jag tycker ju personligen att själva spelaren, spelartypen, hade ju passat in på ett sätt. Kvick, snabb, och man drar ju starka kopplingar direkt till alla andra engelsmän som har varit i Dortmund, och speciellt yttra då i Jadon Sancho eller Gitten som spelar där just nu. Så rent spelarmässigt tror jag att han hade passat, men som profil och helhetspaketet tycker jag ju bara att det är som någon form av adrenalinspruta. Alltså det känns för desperat på ett sätt, för att enligt uppgifter kommer han kosta jäkligt mycket för Dortmund om man nu ska låna honom, och jag tycker de pengarna som man fick in för Malen nu som man sålde till Aston Villa borde man istället investera på annat håll och inte på en lite äldre Rashford som, om man ska vara krass, han har ju bara tränat i Manchester United hela sitt liv. Han har aldrig tagit fot utanför en annan träningsanläggning någonsin, och jag är lite osäker på om det är värt att ta den risken för Dortmund på bara 6 månader. Nu vet man ju inte, de kanske skulle kunna lösa ett långt kontrakt, men det känns ännu mer osannolikt.
Alltså, är Jamie Gittens och Adeyemi till salu för rätt pris? För där tänker jag av ganska mycket, för det kan ju bli ett läge där om de faktiskt är till salu. För Napoli verkar ju ha sadlat om nu, att de har inte hittat någon lösning med Garnacho och United. Så de verkar ju sikta sig in på Adeyemi som är billigare. Vilka tycker det är lite konstigt att han är. Det är helt rätt av Napoli. Om de kan gå för Adeyemi så tycker jag det är mycket mer spännande. För då. Det finns en mycket större potentiell liksom utveckling där som kan ge att han genererar intäkter vidare framåt. Adeyemi med hans snabbhet och allt är ju jättespännande. Och Gittens är ju Chelsea som tittar på bland annat. Så att om de är till salu, för det här är ju spelare som om de var i en Premier League-miljö hade pratat om, men de kan ju aldrig flytta på sig. Det är ju en miljardprislapp rakt av ett vinterfönster. Men nu pratas det runt 40-50 miljoner euro. Om de säljs så blir det ju panikläge i Dortmund.
Alltså det, just med Adeyemi sägs det att Adeyemi vill stanna kvar i klubben i alla fall till säsongens slut. Men klubben i sig sägs vara villig att lyssna på erbjudanden redan i vinter. Och då nämns just de där summorna som du var inne på, 40-50 miljoner. Som jag tycker är sorgligt på ett sätt, men jag kan förstå också på ett annat sätt från Dortmunds håll att man nu kanske ser möjligheten att sälja och på något vis inventera och se vad man kan göra utav pengarna. Jamie Gittens däremot, där har det snackats om 100 miljoner euro rakt av, men lyckas inte Dortmund nå en Champions League-plats den här säsongen, alltså i Bundesliga, då jäklar, då kan det nog hända ett och annat. Och då är det inte bara Chelsea. I Tyskland snackas det väldigt mycket om Bayern München. Max Eberl har satt, förutom Florian Wirtz som självklart är drömvärvningen som man vill plocka in, är Jamie Gittens tydligen strax bakom. Så det ska bli väldigt intressant att se vart Jamie Gittens hamnar, för att jag har väldigt svårt att se att den här framtiden blir så mycket, alltså att framtiden i Dortmund blir så mycket längre än bara de här kommande månaderna.
Det låter i alla fall som att känslan är att det ger mig mycket väl redan i vinter, Gittens absolut inte i vinter men kanske till sommaren.
Exakt ja. Så
Rashford potentiellt och Dortmund, om inte Barcelona som ju ändå ska ha haft möten med honom också här nu. Barca ska ju, alltså Deco har ju träffat Rashford representanter när de var nu i Lissabon i samband med Champions League-matchen, och då ska Rashford ha lämnat ett ultimatum eller en tidsgräns till Barca att inom liksom lite mindre än en vecka så måste det komma besked. Kan ni låna in mig eller inte? Liksom, kan ni registrera?
Det är klart att han själv är sugen på Barcelona. Alltså, ja. Det är ett perfekt äventyr för honom att göra nu. Jag menar, ta chansen om den finns. Åk ner till Barcelona. Det är liksom pressen att han kommer ju inte vara the main man där. Vi har ju precis pratat om Rafinha, Lamine Yamal, centralt har de Lewandowski. Men däremot så kommer du få speltid. Det är inte spelare som är helt skadefri. Eller, alltså de behöver rotera och det finns liksom inte jättemycket annat att rotera på.
Nej, sen det som förutsätter att då måste ju Barcelona lyckas kohandla bort Eric Garcia till Como. De vill väl flytta Ansu Fati på något sätt också. Frågan är hur de ska lyckas flytta Ansu Fati, för det är inte jättehöga aktier på honom just nu. Så att om de flyttar de spelarna så ska ju Barcelona ha utrymme att plocka in Marcus Rashford på ett lån. Dock kanske inte för de summor som... Alltså allting, om Rashford ska lämna United så måste ju han gå ner i löneanspråk. Och det har ju också rapporterats att de har de väl insett att de kanske är lite för höga sett till vad klubbar som ändå vill värva honom. Vilket ändå är bra klubbar ska säga. Dortmund, Barca, Milan innan de tog Walker istället nu. Alltså är redo att betala. Så att, nej, jag tror ju Rashford kommer flytta på sig. Jag tror han kommer hamna i Barcelona eller Dortmund eller någonting. Nej, jag tror inte längre Arsenal på lån. Och ja, jag hade missat att det fanns en domestic lånregel i Premier League. Jag ska bara vara ärlig och transparent med det.
De har två inlånade spelare från andra Premier League-klubbar redan.
Ja, men de hade ju teoretiskt sett kunnat flytta Neto, bryta det här lånet och ta in Rashford. Så där går ju. Men nej, det blir ju uppenbarligen inte av då.
Det kommer inte hända.
Vi stänger den dörren.
Nej, men det känns ju... Ja, jag vet inte. Det är ju alltid svårt. Det är ju oerhört. Det finns ingen klubb som är så svår att lämna som Manchester United. Därför att med tanke på formen de har haft och hur misskötta de har varit de senaste 10 åren, så har ju spelarnas liksom värde i förhållande till vad de sitter på för löner, i förhållande till vad de själva liksom förväntar sig av sina karriärer. Det limmar helt enkelt inte.
Jag tycker ju om man ska vara krass, om jag hade varit Rashford hade jag nästan sett det som en egen investering att säga, okej, vet ni vad, jag tar bara en tredjedel av min lön och åker ner till Barcelona nu för 6 månader på någon form av rehab för att tvätta av lite Manchester United år som har varit tuffa. För att lite som du var inne på Makoto där, så det är, han kommer inte vara main man, han kommer få träna och spela med suveräna fotbollsspelare, vara under en bra tränare och få lite positiv energi. Skulle han välja Dortmund kommer han till en dysfunktionell klubb som just nu inte har en huvudtränare och som då skulle säga, åh herregud, här kommer Messias, Rashford, hjälp oss. Alltså det är lite så här två ytterligheter här, vart jag personligen tycker att han borde bara ta sin pick och gå till
Barcelona. Jag hade också hellre bott i Barcelona än i Ruhrområdet.
Det kan jag diskutera. men rent spelmässigt och för hans framtid, och jag tänker ju att Thomas Tuchel säkert tittar på honom också lite extra och ser, är du något för mig i engelska landslaget eller inte? Så borde du kanske spela.
Ja, just nu så känns han inte landslagsnära Rashford, om man ska vara riktigt ärlig.
Däremot lär ju Thomas Tuchel ha koll på Bundesliga.
Det stämmer.
Gittens lär väl ha en chans för en träningsmatch eller så till våren här.
Tidigare ledarskap i engelska fotbollslandslagssammanhang så kanske inte en spelare som Gittens hade ens existerat på horisonten.
Nej, så är det ju. Men nu är det... Det har ändå dykt upp spelare från andra håll och andra delar av Europa i det brittiska eller engelska landslaget de senaste åren. Det piggar upp.
Jude Bellingham till exempel.
honom hade de koll på. Jag tänker mer på Angel Gomez.
Angel Gomez.
Ja, det är väl Angel.
Är det året Jonathan David?
Jag kommer ha rätt här också.
Hade du rätt på förra?
Ja, jag tror det.
Nej,
jag minns inte ens vilken sida jag var på. Bayern Münchens olika kontraktsituationer. Kevin, det här är intressant, för här finns det ju bra spelare. Vi kan väl först kasta upp bara Joshua Kimmich. Där har det ryktats om Spanien länge, hör du. Frågan är, blir det av?
Jag skulle säga nej i dagsläget, så tråkig jag. Det är ju en form av domino spel här i Bayern München. Alltså om man ska vara riktigt krass, och om tyska tycker om att lägga upp metaforer, och som tysk jag är, så lägger jag upp den här metaforen. Spelarna har just nu klubben som hostage på ett sätt. Kimmich, Davis och Musiala står med på något vis makten mot sportsligt ansvarig Max Eberl och säger, vet ni vad, det här är våra terms. Vi vill ha det här, och det ironiska är ju att Kimmich har tydligt sagt till ledningen att jag kan tänka mig stanna kvar här trots de här tuffa åren vi haft bakom oss, trots att ni kanske högg mig i ryggen för ett år sedan, så ser jag nu att ni ber om ursäkt och ni vill göra mig till kapten, ditten är datten. Han har ju också en familj på 4 barn och byggt ett hus i München, så mycket talar för att han ska stanna kvar i München, men han gör livet lite tuffare och svårare för Bayern München, för att han säger samtidigt att då vill jag också se att klubben satsar på framtiden, att vi ska vinna titlar. Och med det menar jag indirekt, ni måste lösa Musiala. Och Musiala i sin del säger, jag älskar att vara här, det är fantastiskt och det är fint. Och jag vill vinna titlar och jag vill se att vi kan göra det tillsammans. Men då vill jag gärna också att jag ser att våra bästa spelare förlänger. Som till exempel min bästa vän Davis. Och Davis i sin tur då säger, ja det är intressant, men jag också hört lite från andra håll. Så de har verkligen gjort det väldigt svårt för Bayern Münchens ledning de senaste månaderna. Men det mesta pekar på nu att Davis kommer signa de närmaste dagarna. Och därmed kommer dominoeffekten gå igång. Då tror jag att Musiala kommer signa och Kimmich därefter. Så det blir ju tråkigt för de andra storklubbarna som kanske var sugna på att värva en free transfer Kimmich eller free transfer Davis. Men jag tror i slutändan att klubben gör rätt i att investera i dessa tre spelare. Och speciellt då med Musiala och Kimmich som ska vara ansiktena utåt framöver. Den stora frågan är bara, har Musiala lyckats med att få in en utköpsklausul i sitt kontrakt? För det ryktas om att han antingen signar till 2030, men då vill han ha en utköpsklausul på 175 miljoner. Och det har aldrig funnits i Bayern Münchens historia att man har en utköpsklausul på spelare. För de anser, Bayern själva då, att de är den största klubben i världen. Så här ska ingen gå ifrån och tänka sig att man ska ta nästa steg. Samtidigt pratas det om att om man förlänger till 2029, då finns det ingen utköpsklausul. Så det är väl sådana detaljer som ska lösas fortfarande. Men enligt de uppgifter jag har tagit till mig och min magkänsla, så tror jag i slutändan faktiskt att alla tre förlänger. Dock, Leroy Sané, han hänger lite löst fortfarande.
Jag tänkte precis fråga, var ingår Leroy i den här gisslansituationen då? Han bara är liksom den här odd man out som hänger runt där och håller på sin kant, eller vad?
Jag tycker faktiskt lite synd om honom, men han har ju satt sig själv lite i den sitsen med tanke på att han har varit så ojämn de senaste åren. Men de har bokstavligt sagt till honom att, vet du vad, din kontraktsituation lägger vi lite på is här nu. Du måste bevisa dig själv under våren om du ska förtjäna ett nytt kontrakt eller inte. Sen har han själv sagt att han gärna vill stanna kvar i München, och han kan till och med tänka sig Alltså, pengar är inget... Det är inte det viktiga för hans del, Sanés del, i detta läge av karriären. Så där är det en väldigt speciell sits. Samtidigt har ju, precis som vi var inne på, Gittens kommit upp på tapeten. Nkunku är en Max Ebel-favorit. Så det är ju flera spelare som skulle kunna ta Sanés plats, så att säga. Och Sané är en av dem som tjänar jäkligt mycket i klubben. Så skulle man förlora honom, ja, man förlorar en spetsspelare när han är som bäst. Men man får lite luft i plånboken.
Alltså, om man backar tillbaka till den emotionella situationen, jag förstår ju Bayerns ståndpunkt där. Det är inte på något sätt det är en farlig dörr du öppnar om du tillåter den formen av utköpsklausuler som du upplevs att Musiala vill ha. Mm. För Bayern måste ha spelare som ser Bayern München som slutdestination.
Exakt.
Det går inte, då är det bara skriv på till 2029 utan klausul hellre än att göra ett 2030-avtal där du har en klausul som hela tiden ligger, där det hela tiden byggs upp någon form av narrativ om att han vill till Real Madrid eller han vill till City eller han vill till Liverpool. Mm. Det liksom, det hjälper inte Bayern München utifrån vart de är i fotbollshierarkin. De måste ju bibehålla sin status som en slutdestination och en klubb som du aldrig vill lämna om inte klubben säger åt dig att lämna.
Exakt.
Så att där tror jag är väldigt viktigt för dem.
Ja, men alltså, Jamal Musiala är ju på nivå där jag tror att, alltså, om jag som Liverpool-supporter fick välja en spelare från hela världen och stoppa in i det här Liverpool-projektet, så tror jag, alltså, Musiala hade kanske varit den spelaren. Så högt befinner han sig ju i, inte bara vart han är nu, men hela potentialen och spelartypen och
Du har hellre tagit honom en Bellingham om du bara fick välja rakt in.
Jag tror jag hade tagit Musiala just med tanke på hur, just för Liverpool här och nu, stoppa in honom där Soboslaj spelar nu i liksom nummer 10-rollen. Han hade gjort kaos. Så är det. Med Bellingham var det så mycket annat, där det var liksom landslaget och kamratskapen med då när det var aktuellt med Henderson och Alexander Arnold och så vidare och allt det där, att han skulle liksom passa in i Klopp-system och så vidare. Här och nu, Jamal Musiala, rätt in. Skitsamma. Vi tar oss vidare. Det fanns en annan spelare som vi pratade lite om, för du ställde frågan Kevin, och det är Leon Goretzka. En spelare som ju spelar på en position där man tycker att det är rätt många klubbar som har letat med ljus och lykta i år efter en kvalitetsspelare. Kanske är Goretzka den. Bayern München verkar ju fortsatt vara intresserad av att avyttra honom.
Så är det. Först måste jag bara lyfta och lovorda Goretzka. Jag tror, alltså, skulle man kunna ge någon fotbollsspelare medaljen som den mest professionella spelaren trots sin situation i klubben, så borde nästan Leon Goretzka få den. För under 2 års tid har Tuchel pratat, Bayerns ledning pratat, och nu därefter, Vincent Kompany har inte sagt så mycket, men ledningen har fortsatt sagt att ja, vi har försökt sälja honom ditten och datten, men han har inte snackat skit om klubben. Han har bara varit tyst och tränat och tränat och tränat. Och nu för ett par veckor sedan, eller för ett par dagar sedan, gjorde han ju 2 baljer för Bayern München. Han har slagit sig in i startelva igen och stärker sina aktier. Men det mesta tyder fortfarande på att Bayern München vill sälja honom i sommar. Mest på grund av att han sitter på en väldigt hög lön. Och för att man bland annat också har värvt in nu en juvel från Hoffenheim på free transfer, Bischoff, en av Tysklands mest lovande mittfältare, 19 år gammal, som man kan se spela på Goretzkas position. Så det är en knivig sits för Goretzka, bittert på ett sätt. Man har ju också Pavlovic i Bayern München som har tagit enorma kliv de senaste säsongerna. Men jag hoppas för hans del att han hittar en klubb, och jag tror den klubben som löser honom och sätter honom i den position där han passar in, de kommer få en riktigt bra spelare. Alltså, han har kvaliteter när han väl når sin nivå, och den har vi ju fått beskåda för ett par år sedan. Haft en formsvacka, men han visar på mental styrka de senaste månaderna, minst sagt.
den här professionalismmedaljen hade jag velat ge till Bastian Schweinsteiger annars. Det är väl en annan
kandidat. Ja, just det.
Alltså, ja. När han var petad av Mourinho och fick spela i U23. Det var inte ett enda negativt ord. Han taggade igång, han spelade de där U23-matcherna och kämpade. Och satt dessutom liksom och tweetade och hyllade lagkamraterna när de vann. Det var ju helt, det var ju nästan på att det var lite sinnesrubbat liksom. hur professionell han var i den situationen. Men det var liksom för professionell för sitt eget bästa. Det bara börja tänka på när vi pratar tyska mittfältare med bra fysik och löpkapacitet.
Mm. Precis. Det är bra shout.
Ja.
Det är klart, Goretzka fyller 30 här om en månad ungefär.
Mm.
Eller inte än så länge, han fyller om 2 veckor. Det är en ålder då det kan vara lite, alltså hade han varit 5-6 år yngre så tror jag han hade varit såld vid det här laget. Och då kanske, i och för sig kanske inte ens Bayern München hade varit så intresserad av att sälja honom heller.
Han var lite den lilla yngre. Detaljen.
Så är det ju. Men ett lag som det har pratats mycket om, vi fick fråga på mailen faktiskt häromdagen, jag hade missat den. Jag missar ibland mail, jag ber om ursäkt. Men Rasmus skrev: kan ni förklara varför City inte värvar mittfältare i januarifönstret? Med vänlig hälsning, Rasmus. De värvar ju på ganska friskt nu, Manchester City. Så jag kommer ihåg att den här frågan var då ställd för några dagar sedan. En vecka sedan kanske.
Två.
Men det är ju lite förvånande med tanke på att visst, ja, Rodri är skadad och han blir borta resten av säsongen och där behöver man ersätta. Men det behövs ju mittfältare utöver det. Jag menar, man tog in Gündogan som en, liksom, en nödlösning i somras. Det finns ett utrymme att förbättra det här mittfältet på lång sikt redan nu om rätt spelare finns. Jag säger inte att Leon Goretzka är den spelaren som ska in och utan jag säger snarare att nu ska man liksom kanske göra en stor mittfältsvärvning ändå, även om Rodri är kvar så finns det plats i den här truppen för en stor. Kovacic är heller ingen ungdom, han, det är liksom inte klubbens framtid på det där mittfältet. Jag slänger ut frågan här. Vem är den stora mittfältsinvesteringen som de kikar på? För någon är det ju.
Alltså, jag tror att de tar Ederson till sommaren. Det är känslan jag har. Alltså, jag har så svårt att se att de inte är i någon form av diskussion med Atalanta om honom. För den känns väldigt logisk. Och sen plötsligt dyker ju upp också uppgifter om att de vill låna in Douglas Luiz.
Just det.
Och det verkar ändå ligga något i det här, samtidigt som de av någon anledning jagar Andrea Cambiasso och är redo att börja lägga ett första bud där också till Juventus. Så de ska väl sitta i lite möten med ett gäng i Turin här nu under slutspurten av det här fönstret. Luiz på lån och Cambiasso. Då har de gjort ett fönster som ändå är väldigt bra. Vi ska ju komma ihåg att de har ju värvat på andra positioner de behöver förstärka också. Omar Marmoush presenterade idag från Eintracht. Men jag håller med om att de behöver en ny mittfältare. Zubimendi verkar ju hamna i Arsenal, så då är han borta ur leken.
Det pratades ju i början av förra sommaren lite om João Neves, som ju var utmärkt just mot Manchester City igår för PSG.
En utav, han är riktigt bra tycker jag.
Ja, det är en otroligt spännande spelare, bara 20 år gammal ju, och spela på det där sättet. Målskytt dessutom. Men om vi lämnar mittfältet då, vi tror väl att det kommer komma in någonting där, kanske Douglas Luiz.
Mm.
Men Marmoush som har kommit in, Makota, jag tänkte vända mig till Kevin. Har ju fått ett stort genombrott egentligen förra säsongen, men den här säsongen har det ju verkligen exploderat för honom. Vad är det för spelare och går han rätt in? Är han liksom Julian Alvarez ersättaren här som de aldrig fick in i somras?
Det känns ju som att det är just det Pep ser i honom. Alltså Marmoush är ju en väldigt komplett spelare, så att säga, att han är snabb, han är stark, han är teknisk och han är extremt kylig framför mål. Sedan har han ju också de här kvaliteterna när det kom till frisparken. Han sköt ju i höstas in flera frisparkar i rad i både Bundesliga och i Europaspelet. Så man får en först och främst väldigt formstark spelare med högt självförtroende, men sedan också en väldigt allround-spelare. Han vill ju helst spela centralt, men han kan spela lite ute på en kant eller lite släpande. Så att kunna slänga in honom tillsammans med Haaland hade ju varit någonting. Eller om Pep känner att man behöver spara på Haaland lite då och få in en Marmoush. Det är ju också ett alternativ. Så de får in en väldigt skicklig spelare. Det som jag tycker bara är intressant och spännande är just den här klassiska, nu har man köpt en anfallare från Eintracht Frankfurt. Och Eintracht Frankfurt har ju varit jäkligt duktiga på att på något vis puffa för anfallare de senaste åren. Köper de för små pengar eller inga pengar alls, precis som Mamouche, han kom på free transfer från Wolfsburg för bara 18 månader sedan. Och sen säljer de för dyra pengar.
Och så misslyckas de.
Exakt. Så det är ju lite den förbannelsen som finns där. Vi har Sebastian Haller som gick till West Ham. Vi har Luka Jovic som gick till Real Madrid. Vi har André Silva som gick till RB Leipzig som blev sisådär. Och sen har vi nu senast Kolomani som gick till PSG som gick sisådär.
Ja, Kolomani är ju också ett bra exempel. Han är väl på väg på lån till Juventus nu också och inte alls kommit igång. Också en sån här, de värvar på fri transfer och typ ett år senare bara skeppar iväg för en miljard. Luka Jovic, nu ryktas det att han ska bli struken ur Milans trupp till våren för att de ska göra plats för Kyle Walker. Det har inte gått så bra för dem, som sagt. Ja, och Sebastian Haller hittar vi ju otryggt nu av alla ställen efter att Leganés bröt låneavtalet där. Eller jag vet inte om det var Haller som bröt eller Leganés, men någon part var det i alla fall. Tråkigt tyckte jag. Så att nej, det är ju den risken som finns. Eintracht är väldigt bra på att sälja anfallare för överpris.
Och man måste också
80 miljoner euro.
Och sen kan man också säga att de är också väldigt duktiga på att på något vis få dem att må bra och att klämma ut det bästa ur dem. För att jag tror att det är väl det som har varit det svåra för de här spelarna, att ta det där steget till respektive klubb. Men om jag ska titta på de här anfallarna de har sålt de senaste åren, så tycker jag ju ändå att Mamouche är den mest kompletta spelaren av dem, alltså med flera spetsegenskaper, så det kanske under Pep Guardiola kan fungera bra.
Ja, alltså han är ju mer mångsidig än de andra, så är det ju. Alltså, André Silva var ju mer, det var ju bara någon form av temporär formtopp i Frankfurt. Han har ju inte varit, ja, André Silva, ja. Vart var det han kopplades nu? Det var ju någon klubb.
Det var i West Ham, var det väl?
Ja, just det, det var där.
Det är också en klubb där inga anfallare lyckas. När hade de en lyckad anfallsvärvning senast?
Det var inte Sebastian Haller i alla fall.
Nej, det var det inte. Inte Niklas Fyllkrog heller.
Skulle ha blivit Fyllkrog, bara om han hade varit skadefri. Jag tror på honom.
Nej, inte det. Jag vet inte. Det känns som Graham Potter och Niklas Fyllkrog. Det känns som det är mental distans som är svår att brygga över där, tror jag. Svårt att förklara. Vi kan ju ta oss till Nottingham Forest härnäst. För de är intressanta. Inte bara för att de gör en helt sensationell säsong. Ligger just nu på, det är väl tredje plats då på målskillnad mot Arsenal. Men det är med och hugger om Champions League-platserna, vilket är helt osannolikt. Och nu överväger bud på Matheus Cunha, spelare som Arsenal då också är ute efter. Och där är ju, nu växer hornen alltså.
Jag gillar det här. Jag tycker det är så rätt av Forest. Ja, om jag hade varit Forests ledning, nu kanske det är lite väl. Men även om du inte får det accepterat, släng in en officiell förfrågan till Arsenal om Bukayo Saka. Bara liksom så här, skicka en. Bara för att sätta griller i huvudet på dem. För Forest har ju intentioner att bli en toppklubb. Och de har tagit Unai Emery. Nej, Unai Emery, vad säger jag nu? Edo. Lite lika varann. Utseendemässigt, tycker jag. Ja, glöm det. De har tagit Edo i alla fall. De har ambitionen att liksom bli på allvar. Och då
De har en lite galen ägare som
visa intentionen med att bara liksom förmedla en helt skev självbild med att lägga ett sånt bud bara för att irritera. Matheus Cunha är ju inte dock ett sånt fall. Matheus Cunha är ju ett fall där man tittar på, vi vill förstärka offensiven, vi vill ha mer understöd än till Chris Wood. Vad finns det i ligan som skulle kunna ta ett steg upp? För att gå från Wolves till Forest just nu är ett steg upp. Att som Johan Wissa, som de också har budat på, gå från Brentford till Forest just nu är ett steg upp. Så jag tycker att de agerar helt rätt att de ändå satsar i det här läget de har införskaffat sig.
Tar han plats i det där anfallet just
nu. Kunde jag ta plats i form?
Ja, men vem petar? Ska du peta Hudson-Odoi? Ska du peta Antonio Elanga? Ja, du petar fan inte Chris Wood.
Nej, du får ju rotera där. Du roterar ju där. Du har olika alternativ och de kommer ha många matcher och det finns mycket att kämpa för. Så att det kommer finnas plats för Matheus Cunha. Det är jag helt övertygad om. Johan Wissa kanske snarare hade varit ett komplement, men Cunha är så pass bra att...
Absolut, det tror jag också. Jag bara tycker det är ändå fascinerande med en anfallstrion eller kvartetten, om vi ska räkna in Gibbs White i den också, som de har, som jag har spelat hela säsongen och som har varit så otroligt bra. Jag tror att den här, man vill inte rucka på det som funkar just nu, och köper man in Matheus Cunha så kommer ju han med självbilden av att nu kommer jag hit och är största stjärnan.
Ja, det kommer han göra. Sen tror inte jag att han känner att Forrest är mitt nästa steg.
Nej, det,
men det hade ju varit, om han lyckas med en sån värvning, hade ju varit någonting som har skickat en signal till andra spelare att, ja men Forrest, det kanske är något på gång där. Och jag vill bara lägga till nu, för att jag vet inte, man ska alltid vara övertydlig när man är och trampar på såna här känsliga områden, men nej, jag tror inte att Forrest skulle kunna värva Bukayo Saka. Nej, jag tror inte att det finns överhuvudtaget någon möjlighet, och jag vet att det är helt befängt att säga det, men det hade piggat upp bara för att skicka någon form av signal om deras
Bukayo Saka.
Ja, men det var ju det jag sa där förut när jag sa att de borde bara slänga iväg ett bud för att jävlas med Arsenal.
Jaha, alltså alltså bara att de slänger ett bud på Matheus Núñez är ju jävlas med Arsenal.
Matheus Núñez, nu är
det Matheus Cunha. Nu har du förvirrat mig. Det här klarar jag inte av.
Ja, men det är därför jag ville förtydliga hur befängt det jag tog upp var, men vad jag menar med att Forrest har ändå ambitioner.
Ja, men vad jag kommer ihåg, det är liksom Marinaki som äger den här klubben. Han är kapabel till vad fan som helst. Det är liksom, jag håller ingenting för galet för Marinakis. Det kan jag ju säga här och nu.
Så är det.
Han skulle kunna lägga ett bud på Bukayo och Saka.
Hör av vi dem, Neymar.
Ja, men precis. Och nej, men vi skrattade åt Forest när de gick upp till Premier League och värvade verkligen allting som hade ett par fotbollsskor i garderoben där hemma.
Och sen stackars Steve Cooper skulle få ihop alltihopa i någon form av enhet.
Ja, nu ser han ju ut att få rätt. Jag menar, det här är ju en drömsäsong för Forest.
Och titta på Chelsea samtidigt som vi också har skrattat åt. De går ganska bra nu också.
Verkligen.
Så att det kanske är det nya. Värva allt du ser. Och sen så får du ihop någonting bra utifrån det.
Arsenal, där pratas det om Sesko från Leipzig. En spännande spelare såklart, men mycket tyder väl på att det inte går att få loss honom här och nu för den här säsongen i alla fall. Vad säger du, Kevin?
Nej, där har ju Marco Rose varit väldigt tydlig med att han inte vill se honom lämna denna vinter. Men jag har svårt att se att RB Leipzig kommer kunna hålla honom i sommar med tanke på hur många storklubbar som är ute efter just den sortens spelare. Hade jag varit Arsenal hade jag ändå bankat och åkt hem till Klopp och alltihopa bara för att försöka övertala dem, låt oss köpa honom, för att ja, ni har ju pratat om det väldigt mycket om andra Silly-poddarna och Premier League-poddarna, men alltså, det är just det Arsenal behöver just nu. Alltså, de borde verkligen göra allt de kan i sin makt för att värva en sån bra spelare, och speciellt i detta skede när man faktiskt har en potential eller en rent av en chans att vinna ligan.
Noterar här nu, på tal om anfallare som ändå kopplas till Arsenal. Nu har inte John Duran kopplats jättemycket till Arsenal sista tiden kanske. Där har det varit mycket PSG-snack också. Nu ska tydligen Al Nassr ha klivit in och var redo att buda 75 miljoner euro, och John Duran ska enligt då Santiago Ona, som ändå är trovärdig i Silly-sammanhang skulle jag säga, ska Duran ändå vara intresserad. Det hade ju varit något, bara göra en halv säsong som super sub i Villa, ta cashen, dra till Al Nassr och hänga med Cristiano Ronaldo.
Ja, alltså får de alltså nu har ju Aston Villa sagt att de vill ha en miljard för John Duran, men grejen är att Aston Villa har mycket att spela för den här säsongen, och de behöver en bra anfallare på den positionen. De behöver en inhoppare.
De har värvat Daniel Malen.
Ett komplement. Jo, men
om du ska starta Watkins och han kommer igång, vilket är en förutsättning för att Villa ska nå där de vill den här säsongen, tycker jag fortfarande, med tanke på vilken kvalitet Ollie Watkins håller.
Ja, visst.
Om du då får på bordet 75 miljoner euro för John Duran, här tar
jag
det.
Jag hade också tagit, ja absolut.
Kör bara.
Men, ja.
Sen kan man absolut diskutera vad John Duran har för ambitioner om man känner att en flytt till Saudi Pro League just nu i karriären vore det rimligaste, men det är en annan fråga.
Vi har fått in mängder med frågor. Vi försöker riva av någon innan klockan blir för mycket. Vi fick kan ta den här då. Roar Hansen och Joakim Linder fanpage.
Alltså är det du som sitter och komponerar dem? Du slänger upp dem varje gång.
Absolut inte. Vem är nästa tyska respektive spanska tränare att slå sig in i Premier League? Lex Glasner eller Iraola? Ja, framförallt Iraola gör ju en brak succé den här säsongen med Bournemouth. Alltså snacka om att ta små resurser och göra mycket av. Liksom Bournemouth som nu har 9 skadade A-lagsspelare åker iväg och gör, ja men spelar Newcastle av parken som de gjorde. Det, Bournemouth ser otroligt imponerande ut och Iraolas aktier är bland de högsta i ligan just nu. Vad tror du Kevin från Tyskland? Vem är nästa stora tyska tränare?
Alltså nästa tyska tränare skulle jag i alla fall säga i dagsläget känns det som att det skulle kunna vara Edin Terzic som skulle kunna kliva på ön och göra bra ifrån sig. Ja, nu hade han haft det tufft i Dortmund när det kommer till ligan, speciellt förra säsongen, men han nådde ju ändå en Champions League-final med Dortmund och jag tror att han i en ny klubb där han inte har ett sånt emotionellt band med klubben personligen så tror jag att han skulle kunna göra det väldigt bra. Och om man ska placera honom i någon stor klubb just nu som kanske borde se sig om så varför inte Spurs?
Mm, ja, alltså de lär ju kika om inte, även om de säger att Postecoglou har förtroendet fortfarande så måste de ju kika sig lite omkring i Europa efter en ersättare. Sen tror jag att just en Iraola är en tränare som de tittar mycket på. Marco Silva tror jag också är en spelare eller en tränare de tittar mycket på just nu.
Ska jag slänga upp en bask då?
Basker är ju alltid bra. Det vet inte vad fan det är.
Jag går bara Arrasate. Alltså i Mallorca. Som jag blev förvånad gick ett så litet steg som Mallorca när han lämnade Osasuna efter 6 fina säsonger där i Pamplona. Riktigt skicklig och jag skulle vilja se honom få jobba med stor budget och se vad det skulle kunna ge. Men jag tycker det är en väldigt kompetent tränare sen, som hade kunnat göra det bra. Det hade varit väldigt spännande att se honom i, på så vis i Premier League även om jag gärna ser kvar honom i La Liga.
Baskerna brukar ju alltid lyckas.
Alguacil skulle väl säkert vara aktuell att flytta från La Real någon gång, om La Real gör sig av med honom. Mm. Han lever kvar där resten av sin karriär så länge han får, men ja, vem vet.
Ja. Både William och expertpanelen på Pitchers ställer frågor om Tanaka i Leeds. William skriver Ao Tanaka eller
ja, Ao.
Ao eller säger man Tanaka? Tanaka. Tar Leeds med storm. Är han redo för ett större lag eller passar han att dominera i Championship? Och expertpanelen undrar också ifall han blir kvar i Leeds eller om han gör succé nästa säsong i Premier League ifall då Leeds går upp.
Han gick ju ganska nyligen till Leeds, ska jag väl komma ihåg här. Sen så var det ju, det var väl Zweite han fick sitt stora genombrott. Så att han har ju varit en andra divisionsspelare men en bra sådan. Jag tycker absolut att han skulle hålla i en högsta division och hålla i Premier League. Det tycker jag. Det är en japansk landslagsman vi pratar om. Så att...
Är det för ålder på honom?
Äldre än vad man tror, vilket oftast är fallet med de japanska exporterna.
25-26, någonting sånt.
Ja, det är ju det. Det är inte något så här lovande. De går ju lite för sent.
26, ja.
Ja. Det är som
det är en bra ålder i och för sig. Alltså...
Ja, men det är som Furuhashi nu, som man tänker lite smått. Men det här är väl en lovande striker borta i Celtic. Han är ju snart 30. Verkar vara klar för Rennes, för övrigt. Kyogo Furuhashi, som ju löst kopplade samman med City i somras. Det tyckte jag var lite spännande. Som ersättare till Julian Alvarez då. Blev ju inget av det. Nu ska han till Rennes istället, tydligen.
Tanaka är spännande i Leeds och vi får väl se ifall Leeds går upp då till Premier League nästa säsong. Det är väl inte helt osannolikt att de gör det. Jens Derenbäck undrar, varför pratas det inte om Santiago Jiménez till någon av klubbarna som söker striker? Vad har jag missat? Han verkar ju vara en målgarant.
Nej, jag håller med den analysen. Alltså, det var ju väldigt mycket snack om Jiménez i somras. Tottenham bland annat då. Jag ser inte som otänkbart att det skulle hinna bli snack om Jiménez innan det här fönstret stänger. Nu kan ju han ha sagt någonting eller något och signalerat borta i Rotterdam som inte jag har koll på här. Viktigt att poängtera också. Men han gjorde ändå 2 mot Bayern. Mm. Han lär ju vara hetare än den andra målskytten för Feyenoord. Ayase Ueda. Slängde jag in honom helt bara. Skohorna in en till japansk forward. Nej, men Jiménez är absolut förvånad faktiskt att det inte är mer så här rykten till Tottenham igen på Santiago Jiménez. Men det kan ju vara så att det sker saker i skymundan som inte vi känner till.
Kan det. Hörrni, tusen tack Kevin för att du var med idag. Tack som vanligt Makoto, tack alla ni som har lyssnat för att ni har varit med under den här timmen lite drygt. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka på måndag igen som vanligt och Sillepodden mullrar in på sista veckan då inför fönstret och sen då, ja, som vanligt måndagen efter den 3 februari är vi framme vid. Då är det deadline day. Den följer ni såklart, precis som vanligt på sportbladet.se. Men tills nästa vecka, ha en trevlig helg och så hörs vi då.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.